Gott att få vakna till en ny dag. Ny dag, en dag av nåd. Det är så gott att vi får som Guds barn heta ljusets barn och dagens barn, eller hur? En dag i sänder. Vi får förtrösta på att det som vi behöver, allt det som vi behöver för idag, det får vi av honom. Han som är god och trofast och alla goda gåvors givare. Nu ska vi beda samman och sen ska vi ge oss in i Guds ord. Tack kära himmelske fader för den här dagen. Tack för att vi får vakna och att vi får sträcka oss mot dig och tacka dig för din son Jesus Kristus. För nåden i honom. För syndernas förlåtelse. I hans namn och hans blod. Tack för glädjen som är din och som vi får äga. Glädjen som bär oss också då när livet inte är så trevligt alltid. Så bär din glädje. Tack för din närvaro här mitt ibland oss. Tack för att du är allestädes närvarande på denna jord. Men att vi också får gå in i din närvaro på ett särskilt sätt när vi läser ditt ord. Tack för att där två eller tre är samlade så är du mitt ibland dem. Jesus, nu ber vi att du får stiga fram igen. Vi ber dig, Fader, att du genom din helige ande lyser på Jesus Kristus och på hans välsignade ansikte. Till dig, Far, i Jesu namn. Amen. Jag är lite trött idag. Är du det? Ja, jag brukar säga när jag kommer hem från läger. Så brukar min kona fråga. Har det gått bra? Ja, jag är glad men trött. Och så kan jag säga nu, jag är glad men trött. Igår så gjorde vi en dykning in i det begreppet som vi kallar för lovlöshetens hemlighet. Om en rörelse som är verksam redan nu, det säger Paulus, andra Thessalonike 2. En rörelse som på något sätt har funnits här, som Paulus kunde se i sin samtid, han kunde identifiera den. Och som sedan dess har funnits här på jorden. Varit verksam. Och som Paulus säger i brevet som vi läste. Sen en dag vid den yttersta tiden kommer att bli ännu starkare och kommer också att förkroppsligas i den som Paulus kallar laglöse, den lovlöse. Johannes kallar honom för antikrist. Vi sa att lovlöshetens hemlighet, där är godhet en rättighet. Där söker man godhet och rättvisa och tolerans. Vad heter det på norska? Tolerans. Som en rättighet. Man söker det och man tror sig finna det utan omvändelse. Man försöker komma till godhet och rättfärdighet. Man försöker komma till Fadern utan att dö själv. Och som Paulus säger om sig själv, att genom lagen så har han dött bort från lagen. Nu lever inte längre jag, utan det är Kristus som lever i mig. Den skillnaden är jätteviktig. Det är en skillnad mellan liv och död. Det handlar om vilken grund man bygger sitt liv på. Och bara på den rätta grunden så kan du också ha syn och bedömelseförmåga för det som sker i världen. Jag tror faktiskt att det är så att utan den förmågan, utan den helige ande, så kan du inte heller läsa skriften rätt. Och vi behöver anden för att läsa skriften rätt, och det behöver vi idag också. Så vi ska idag läsa som inledning från andra Johannesbrevet. Vi ska läsa hela det brevet i sin helhet. Det är inte långt. Och det är kanske inte varje dag vi läser det. Jag vet inte. Inte jag i alla fall. Andra Johannesbrevet. Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn som jag i sanning älskar. Och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. Vi älskar den för sanningens skull. Den förblir i oss och ska vara med oss för alltid. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, Fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, ska vara med oss i sanning och kärlek. Det gladde mig mycket att bland dina barn finna sådana som lever i sanningen, så som Fadern har befallt oss. Nu ber jag dig, min fru, att det jag skriver här inte är något nytt bud, utan det som vi har haft från början. Låt oss älska varandra. Och detta är kärleken, att leva efter hans bud. Ja, detta är budet som vi har fått höra från början, att ni ska leva i kärleken. Ty många bedragare har gått ut i världen, sådana som inte vill erkänna att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt. Där står det i grundtexten, kommit i köttet. Där har ni bedragaren, antikrist. Se till att ni inte förlorar det ni har arbetat för utan får full lön. Den som inte förblir i Kristi lära utan går andra vägar, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära, han har både Fadern och Sonen. Om någon kommer till er utan denna lära, ska ni inte släppa in honom i ert hem och inte hälsa honom välkommen. Den som välkomnar honom gör sig till hans medbrottsling. Jag har mycket att säga er, men jag vill inte göra det med papper och bläck, utan hoppas få komma till er och tala med er personligen för att vår glädje ska bli fullkomlig. Dina utvalda systers barn. Din utvalda systers barn hälsar dig. Ja. Här är det ord och inga visor. Hur får vi ihop det här? Johannes säger att vi ska älska varandra. Och sen säger han att när han kommer ska inte släppa in honom. inte ens hälsa på honom. Jag har försökt hitta en rubrik för den här förmiddagen. I alla fall den början. Villfarelsens gräns. Jag tyckte var så fint det går att få lyssna till Ingvald, vår broder, dela Guds ord med oss. Och så sa han bland annat där att människans kunskap är begränsad. Det är ett styckverk, som Paulus säger. Och det är ju så. Även om vi har Guds ord så förstår vi inte allt. Vi behöver en stor smula ödmjukhet när vi också läser Guds ord. Kärlek till Guds ord, men också en stor ödmjukhet inför Guds ord. Vi ska aldrig ta Guds ord och banka någon i huvudet med Guds ord. Eller hur? Det är inte bra. Då vinner man inte någon. Men genom att mötas hjärta mot hjärta i sannhet, ödmjukhet, samtala utifrån Guds ord, det är annat. Det finns olikheter mellan kristna, eller hur? Jag brukar ibland tänka på min egen familj. Jag har 4 barn, 4 jäntor. De är alla olika. Samma föräldrar. Alla de är olika. Jag kan ibland uppleva hur Gud talar genom vardagshändelser till mig. Kanske till dig också. Jag kommer ihåg när barnen var små och vi skulle äta middag. Och hur de här olikheterna kom fram. Det var samma maträtt. Vi skulle äta pasta, spaghetti och köttfärssås. Äter ni det i Norge? Ja. Samma maträtt. Och men de ville lägga upp det olika på sin tallrik. Jag tänkte, uff, samma föräldrar och olikheten bara finns där. Eller? Men jag vill inte ha ketchup. Nej, ingen ketchup. Nej, okej. Någon annan skulle ha ketchup. Mycket ketchup, eller hur? Någon annan skulle ha köttfärssåsen bredvid och skulle ha den på. Det är olika. Finns det olikheter i Guds församling? Ja. Jag tror att olikheter som Gud har gjort. Gud har skapat oss med olikheter. Jag tror att det är en rikedom. För vi är unikt skapade allihop. Från början. Ingvald citerade psalmen 139 igår. Där står ju det. Från moderslivet. Från första stund. Från första ögonblicket, befruktningen, ända därifrån har allting funnits som Gud har lagt ner. I dig och mig. Även olikheten. Och den rikedom, tänk i den biologiska familjen att barn är olika. Det är rikedom. Sen är det gränser också, de tillhör samma familj och samma föräldrar, visst. Men vad är det som får det att fungera? Jo, det är kärleken. Eller hur? Kärleken och respekten, att man lever kärlek och sanning med varann. Så fungerar livet olikheterna till trots. Ibland är det gnäll, men generellt så finns det ett band mellan syskon. Ett band mellan syskon. Mellan kristna syskon finns också ett band. Och vi sa det på onsdag kväll, eller var det igår, jag minns inte nu, men att alla har blivit hjälpta av Jesus. Alla har tagit emot hjälp. Tänk att vi är lika där. Vi har alla sträckt oss till honom och fått ta han i hand. Jag säger att jag måste få följa dig. För jag klarar inte det själv. Han har blivit vår broder. Vi har blivit Guds barn. Och fått den helige ande. Olikheter, ja. Ja, det finns olikheter och det kan också finnas olikheter ibland i synsätt också. Jan Syvar nämnde också olikheterna i apostlagärningarna mellan Paulus och vem var den andra? Barnabas, precis, ja. Att man ibland kan se olika på saker och ting, va? Också i Guds församling. Och därför tror jag det är så viktigt att man bottnar i Kristus, man bottnar i ordet, i respekten för varann, också i kärleken. Det är nog det Johannes liksom vill låta gå in i Guds folk, i Guds barn. Att ni måste ha kärlek med varann. Han säger ju det i sitt evangelium. Se hur de älskar varann. Eller hur? Det är kännetecknet för de kristna. Vi ska kristna vara allvarliga i sin tro. Glada, fria, eller hur? Men de känns igen, säger Johannes, på kärleken. De älskar varann. Men det finns ändå en gräns. Och nu är vi där. Och det är ju skönt att vi inte behöver dra den gränsen, utan Gud har gett oss sitt ord. Och han säger att här går en gräns. Det går en gräns i den andliga geografin. En gräns för villfarelsen. Johannes vill att vi ska lära känna den gränsen. Att vi ska förstå att här går en gräns som man inte går över. Och att på andra sidan den gränsen finns aldrig sanningen eller kärleken. Och han pekar ut den i vers 7. Ty många bedragare har gått ut i världen, sådana som inte vill erkänna att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt. Där har ni bedragaren Antikrist. I första Johannesbrevet så säger han ungefär samma sak med lite andra ord. Vi ska läsa det också så vi har det. Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, han är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är antikrists ande som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem. Ty han som är i er är större än den som är i världen. Jaså, går gränsen där, kanske du tänker. Det hade jag inte trott. Jag kanske hade tänkt mig någonting annat. Någonting som är kanske aktuellt och sådär. Men i våran tid som vi samtalar om. Och som finns som företeelser i olika kyrkor. Jag vill inte säga mer, men jag tror att allt det hänger ihop. Allting som på ett eller annat sätt motiveras där, på ett sätt där godhet är en rättighet och inte en nåd, faller inom det här. Antikrist kommer att ha den här läran med sig. Det är det Johannes säger. Det finns olika tolkningar, teorier kring det här med antikrist. Jag kommer inte att beröra det nu. Jag kan för lite om det. Men det är någonting kring det här med att Gud blev människa i Jesus Kristus. Att Gud blev sann Gud och sann människa. Att Kristus tog sin boning i Jesus. Att Messias tog sin boning i Jesus från Nasaret. Det är någonting kring läran om Jesus Kristus som sann Gud och sann människa och Guds son. Det är någonting i det som är det absolut centrala i våran kristna tro. Det är där avvikelsen kommer att ske. I Thessalonikerbrevet 2 igår, i det som vi läste, så förstår man att antikrist, eller den laglöse, kommer att vara religiös. Religiös i allmän mening. Varför det? Jo, han kommer att utge sig för att vara Kristus, Gud. Kommer att sätta sig i Guds tempel. Vad betyder det? Det vet jag inte. Kommer att göra falska under och tecken. Kommer att imponera på många. Det ser Paulus. Därför ska man vara varsam, försiktig. Man till exempel hör om under och tecken. Då ska man fråga i vilken kraft. Vad är källan? Är det Guds kraft? Är det Kristi kraft? Är det Guds namn? Är det rent? Är det hur? Att det sker under tecken, det betyder inte automatiskt att det är Gud. Det betyder bara att det är krafter i omlopp, krafter i rörelse. Vi behöver ha en bedömelseförmåga. Johannes, han ger oss ett signalement. Säger ni så i Norge? Det är någon brottsling och så ger polisen ett signalement. Så känner ni hjärnan, grön jacka och långt hår och så vidare. Det är ett signalement. Och nu ska vi läsa ett bibelord som är lite jobbigt. Första Johannesbrevet 3, 4-10. Var och en som gör synd bryter mot lagen. Ty synd är brott mot lagen. Och ni vet att han uppenbarades för att ta bort synderna och att synd finns inte i honom. Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har ännu inte sett honom och känner honom inte. Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. Den som gör synd är av djävulen. Ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Den som är född av Gud gör inte synd. Ty Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda eftersom han är född av Gud. På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn. Den som inte gör det rätta är inte av Gud. Ej heller den som inte älskar sin broder. Har du någon gång tänkt och funderat vad Johannes menar med dessa verser? Den som är född av Gud syndar inte. Kan du synda? Jag kan synda. Den här bibelverserna som vi läste har faktiskt i själasorgs tradition varit för många någonting jobbigt. Man har kommit till sin själasörjare och sagt: jag förstår inte det här. För det står att Guds barn kan inte synda. Och jag kan. Vad menar Johannes med det här? Jo, jag tror faktiskt att det är så att de här verserna syftar på antikrist. Inte på oss. Johannes ger ett slags signalement för antikrist. Han syndar öppet. Aha. Kommer att ge sig ut för att vara god. Han omskapar sig i ljusets gestalt, ljusets ängel. Vem gör det? Ja, Satan, eller hur? Säger Paulus, andra Korinthierbrevet. Alltså, jag tror att det som Paulus säger om att när den laglöse kommer, så kommer han att imponera på många genom undertecken. Han kommer att komma i det godas tjänst. Han kommer att utge sig för att vara Gud, kommer att vara religiös. Men det är någonting som inte stämmer. Syndar öppet. Och hatar bröderna. Jag sa igår att när Gud öppnar människans ögon, då ser man det som alla andra ser. Men man ser mer. Man hör det som alla andra hör, men man hör mer. Det kommer inte alla att se. Guds barn kommer att se. Om man kan sin bibel och lever nära Jesus och har hans bedömelseförmåga, så kommer man att se att det är någonting som är fel. Syndar öppet och hatar bröderna. Och djävulen är ju faktiskt den som har syndat från begynnelsen. Vi kan synda, men vi har ett hopp och vi söker rening, säger Johannes i det tredje kapitlet. Vi vill leva i ljuset, vandra i ljuset, gemenskap, och där finns Jesu blod som renar oss från all synd. Det handlar om oss. Det här handlar om antikrist, tror jag. Då är frågan, varför ser inte alla att det inte är Kristus? Jag tänker så här, och nu är det här mina egna tankar. Du får bedöma det, du behöver inte hålla med mig om det, men jag säger det. För nu är jag på ett område där jag inte riktigt... Jag har tro för det jag säger själv, men vi behöver ibland vara mer ödmjuka inför saker som vi inte riktigt vet, men som vi ändå har ord på, men som inte är helt klart. För vår kunskap är bara ett styckverk, och det är också min. Men jag tänker så här, att utifrån det vi läste om den yttersta tiden i Matteus 24, Jesu tal om tidens slut, så tror jag att situationen i världen när det sker är ganska hopplös. Jag tror att det är en orolig tid. Folk strider mot folk och stater mot stater. Det är hungersnöd på den ena platsen och jordbävningar och det ena och det andra. Och det när framtiden är liksom dyster, när den är mörk, så finns det alltid en marknad för falska profeter. Eller hur? Det känner vi igen från kyrkohistorien också. Att när framtiden är mörk, då finns det en marknad för falska profeter. Och jag tror att det här, den laglöse, kommer in. Kommer att tala om fred. Men fred på fel grund. Kommer att tala om sanning och rättvisa. Men på fel grund. Kommer att tala om kärlek och tolerans. Men på fel grund. Kommer att imponera i styrka och kraft och kanske också vältalighet. Men vad är drivkraften? Inte en helig ande. Så att jag tror att det handlar om att ha bedömelseförmågan och att kunna sin bibel. Ibland har jag tänkt så här, kanske du också, att när man har läst Bibeln, eller när man har läst Gamla Testamentet och alla dessa ord och löften, alla profetior om Jesus Kristus, då har jag tänkt ibland att jag förstår inte hur judarna kunde missa honom. Det är så klart, eller hur? Om man tar Jesaja bok till exempel. Jag är sån så. Jag förstår inte hur man inte kan se Jesus i Jesaja 53. I när Israels barn skulle träda in i löfteslandet så fick de ju en del uppmaningar, och det var att de skulle fira sin gudstjänst, att de inte skulle beblanda sig med hedna folk utan leva inför Herren och nära honom. De fick inte ta efter landets seder, utan de var tvungna att hålla sig till Torah, till lagen, till buden. Men det gick inte bra. Det tog ju inte länge förrän de hade avvikit. Och som det står i domarbokens sista kapitel, sista kapitel, så står det att vid den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde som honom behagade. Jag tycker en ganska bra bild över ett kaos. Finns ingen kung, alla gör som man vill. Jag tror att det judiska folket, deras religion blandades med annan religion, annan kultur och annan tro. Religionsblandning. Så att när Messias kom, när Herren kom, när han kom i köttet, i Jesus från Nasaret, så kände de inte igen honom. För de väntade sig en annan typ av Messias. En som skulle befria dem, till exempel från romarnas ockupation. I Lukas 2 så står det ju om, ni vet berättelsen om Hanna och Symeon i templet. Då står det om att, det var, att de väntade på Jerusalems befrielse. Och det är nog ett uttryck för hur man tänkte. Man tänkte politiskt kanske också. Kanske inte han och Simon gjorde det, Symeon, för de kände ju igen Herren. Men många, många andra. Och när man läser kyrkohistorien så kan man säga att det som drabbade Guds egendomsfolk drabbar nästa varv eller nästa gång de kristna, det nya förbundets folk. Historien brukar upprepa sig. Och jag tror att någonstans här, när det handlar om varför alla inte kommer att se att det här inte är Kristus, det här är någon annan. Det är kanske för att vi väntar oss en annan typ av frälsare när han kommer. Och vi kan inte Bibeln, för vi ser inte att allting inte stämmer. Men den som kan sin Bibel, den som lever nära Jesus, den som är ett Guds barn, hos honom och henne så kommer det att gnaga. Det är någonting som inte stämmer. Det här är inte rätt. För Gud har sagt i sitt ord att buden kommer alltid att bestå. För alltid. Och att hata någon, det är inget gott kännetecken för en kristen. Eller hur? Jag tror att här kan finnas lite av en förklaring till det som som också Paulus skriver om i andra Thessalonikerbrevet. Alla judar kände inte igen Messias när han kom på grund av religionsblandningen, synkretismen. Jag ska, klockan är 9, du ska stanna här. Och jag hoppas att du inte går hem nu. Utan för att det som kommer nu efter det här är det som får våra huvuden att lyfta sig. Är du med? Båda saker behövs sägas. Johannes vet hur det kommer att gå. Han vet vem som kommer att segra. Ja. Nu ska vi bedja. Eller? Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att vi får läsa ditt ord. Tack för din närvaro här. Vi ber om din upplysning fortsättningsvis också när vi läser, delar och talar från ditt ord.